Vi är sponsrade av våra vänner på Samsung TV. Ni vet, Samsung TV som har de bästa skärmarna till sommarens mega fotbollsfest. Jag skulle vilja lyfta lite extra The Premier som jag sitter på själv och som jag ska fixa upp på landet i helgen. The Terrace och då Neo QLED 8K. Ja, men sport går man ju helst på live och det är jättehärligt att de börjar öppna upp och så. Men vi som kollar på väldigt mycket fotboll, vi kommer alltid kolla på fotboll på TV nästan varje dag. Och då är det andra bästa alternativet såklart en riktigt stor och bra skärm. Och de här produkterna jag precis nämnde är några av de absolut bästa storbildsskärmarna just nu. Och de kommer att ge dig och dina polare en oförglömlig sportupplevelse i sommar. Genom innovativ teknik och läcker design är Samsung en av aktörerna i tv-utvecklingens absoluta framkant. Kan man liksom inte få nog av storlek? Men då är det Samsungs laserprojektor The Premier som skapar en bioupplevelse i hemmet. Och man kan se matcherna på upp till 130 tum. Trippellasern ger en upplösning på 4K. Till skillnad från tidigare generationens projektorer så krävs det ingen krånglig installation. Utan den är smart, och det fattar alla vad det innebär. Man ställer den 10 cm ungefär från den väggen där man ska projektera upp bilden. Och så kollar man bara. Den är helt otrolig. The Terrace, ja men stå vid grillen och missa ingenting. Sitt med vännerna på altanen. Ha på tvn utomhus. The Terrace är alltså Samsungs nya revolutionerande utomhus-tv som man kan ha på altanen året om. QLED-skärmen ger fylliga färger, djupa kontraster oavsett hur ljust eller mörkt det är ute. Och tvn har ett antireflektionsfilter som minimerar solens störande ljus. Och precis som Samsungs andra smart-tvs kommer du genom The Terrace åt massor av lokala och internationella tjänster och appar. Den är fantastisk. Neo QLED 8K då? Jo, med nya generationens QLED. Neo QLED så tar 8K-tekniken ännu ett jättekliv. 33 miljoner pixlar, en knivskarp bildåtergivning oavsett ljusförhållandet. Klara och fylliga färger med djup kontrast och dynamisk ljud som följer rörelserna på skärmen. Det här är magi hörni. Hur vill du följa sportsommaren 2021? Jag tror att ni vill göra det via Samsung TV. Så läs mer om deras breda tv-utbud på tv.samsung.se. Vi säger stort tack.
Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 7 juni, men framför allt så är det nu
skolavslutningsvecka.
Blir det jag min Jan på skolgårdarna runt om i landet eller?
Ja men kanske. Vi har fått in lite videos, covers som du kallar dem Gusten, med ja men folk som sitter och klinkar på gitarren lite olika, och då fick vi faktiskt ifrån en son till en lärare som helt enkelt hade kört den på musiklektionen, och det var helt fantastiskt. Det var ju gåshud rätt ut.
Ja, visst. Fina Sverige också med GDPR-lagen också. Man inte fick filma utan det var bara en svart ruta.
Ja, så var det. Och det är många som frågar om jag och min Jan, och man kan lyssna på den på Spotify och så. Sitter vår musikproducent Kalle med just nu? Han har suttit hela helgen och mastrat och mixtrat eller vad fan man nu pysslar med. Ja, så det kommer.
Det var en rolig dag förra veckan när vi var i Bagpipe-studion i Skärmarbrink. Klassisk mark för musikkonnässörerna som lyssnar på Toto. Och spelade in en betydligt mer ambitiös variant av Jag och min Jan än den du, jag och Kimpa Wirsén på fel tonart knackade ihop veckan innan.
Ja, men folk fattade ju liksom inte vad det var. Jag hade kommit på en liten idé och sjungit in en rad på iPhonen, och Kimpa hade svarat, och sen så skrev du hela låten jävligt ambitiöst och fint, och sen så bara hoppade du in i studion och sjöng. One take.
Och Kimpa Wirsén fick tonarten lite fel. Men vad fan, det blev härligt ändå. Nu ja, kommer som sagt förhoppningsvis en mer ambitiös variant här. Kanske idag, kanske imorgon, kanske i veckan. Vad vet vi? Den är på gång i alla fall. Det är skolavslutningsvecka, men framförallt så är det då EM-vecka. På fredag så drar det igång. Vi har redan snackat om det i Tutski Balutski. Italien mot Turkiet. Är det den mest perfekta öppningsmatchen ett mästerskap kan ha?
Ja, jag sitter och kollar på den italienska elvan här och ser att den är jävligt offensiv. Alltså, du kan ju din Spinazzola i Roma, eller hur? Han spelar ju vinge där, alltså, snarare än vänsterback, eller?
Ja, alltså det är ju mer...
Eller han är offensiv i alla fall.
Det är ju mer av en ytterforward än vad det är liksom Teddy Lucic ute på flyen.
Ja, exakt. Och han spelade ju till vänster tidigare väl i Gasperinis Atalantas 3-4-3. Och så kollar man på andra kanten. Vem är ytterbacken där? Är det en italiensk övning på gång? Flyttar man ut när man har en offensiv vänsterback en mittback? Nej, nej, nej. Man kör Florenzi där.
Mm. Precis.
Och sen så då gammelgubbarna Bonucci, Chiellini och så, ja men det är ju ett 4-3-3. Det är jag tycker att det är helt offensivt med Berardi, Immobile och Insigne längst fram. Och det är ju det här som är EM-veckan, Gugge. Man börjar kolla på de här älvorna och första matchen är ju Italien mot Turkiet. Såg att Burak Yilmaz gjorde mål i genrepet, va?
Jajamän, jajamän.
De är taggade. Ja, men enligt Roberto Mancini en outsider till att vinna EM.
Det är ju absolut ingen outsider till att vinna EM, men jag tycker med alla liksom genrep med i beaktning, med spelare för spelare, med liksom känsla för hur styrkeförhållandena ser ut i grupp A, så är ju Turkiet ganska klart laget som är favorit att tillsammans med Italien gå vidare från gruppen, om man nu ska exkludera de bästa treorna. Det är ju 4 av 6 treor som går vidare, så att det är jättemöjligheter, men jag håller ju Turkiet som det näst bästa laget i gruppen.
Jag håller med dig, Det blir en jävla start alltså med ett offensivt Italien. Om man kollar på Roberto Mancinis landslag de senaste åren, så är det ju ett Italien som verkligen har... De ser inte ut som gamla goda Catenacci-Italien om man säger så, utan det är ganska fröjdigt och det händer väldigt mycket och folk som kan de här spelarna som jag rabblar upp. Och dessutom då Barella på mitten och Locatelli som har gjort mycket mål i Sassuolo som central mittfältare och sådär. Så fattar ju alla att om Italien vinner EM-guld eller går långt i EM, ja, men då blir det också väldigt mycket mål.
Mm.
Så att det ska bli sjukt spännande.
Men du, jag tänker ju på att det blev som vi var inne på i Turkiet i deras Tutski-avsnitt, alltså Soyuncu och Demiral i mittlåset. Det kan ju bli en hård nöt att knäcka såklart. Men som du är inne på, det är ju sån jävla offensiv armada av spelare i Italien där alla verkar vara i slag, där alla verkar harmonisera jävligt bra med varandra. Alltså när Giacomo Raspadori ser ut som han gör, alltså är det en 2021 års Schillaci eller?
Ja, jag tror inte det. Alltså det som har varit stora rubrikerna i Italien. Om vi nu får fortsätta att fokusera på den här premiären så är det Lorenzo Insigne som liksom bara lyfts upp efter 4-0 vart det var till slut mot Tjeckien i genrepet.
Yes.
Och ser ju helt sjukt jävla bra ut på träningarna också. Så är det ju honom som man pratar om som att liksom, ja men Det är via Insignes fötter som det kanske då äntligen ska bli någonting stort. Alltså jag älskar ju Lorenzo Insigne, du också, men han spelar ju i Napoli. Han lever ju Totti-livet så att säga. Det blir ju inte så många titlar. Du måste ju spela i Juventus om du är kvar i Italien och så vidare. Vilket gör att han då globalt kanske inte får det erkännandet. Och därför måste han få det i italienska landslaget. Så det är Lorenzo Insignes italienska landslag. Nu går det inte att jämföra honom med Schillaci. Det känns som att han alltid ska hitta någon sån. Men du kanske kan hitta någon då anfallsytter, Gusten, som du kan jämföra någon med som är bättre. Men det är en ruskig Insigne som håller på att varvar upp här nu inför EM-premiär.
Men alltså, jag kan ju 1990 för dåligt. Jag var ett år gammal och kunde givetvis inte sätta i perspektiv vem Schillaci var kontra då liksom, ja, men de allra största namnen i ett fotbollsvärldsmästerskap. Men jag tänker på det du säger när man då kikar på den förmodade italienska startelvan. Är det inte mer adekvat att prata om Domenico Berardi som liksom den okända spelaren som för en hel fotbollsvärld kan få ett stort genombrott och verkligen bli en anfallare som gör mål där många sitter och känner, vem fan är det här? Snarare än då Lorenzo Insigne, tänker jag. Alltså, som du är inne på, visst, det är inte någon Harry Kane eller någon Kylian Mbappé eller Karim Benzema, men han har ändå i många år varit framträdande i ett Napoli som har slagit som både ligaguld och gått ganska långt i de europeiska kupperna. Så att, alltså, Insigne, det är inget blankt papper.
Nej, det är det verkligen inte. Nej, men alltså det som är mer intressant då, eftersom du byter kant till högerkanten, till en vänsterfotad i det här fallet. Och Schillaci, alltså en spelare ganska okänt för världen som inte startar ett mästerskap. Nu startar visserligen Berardi, men som kommer in och sen så blir det spelarens mästerskap, så är det definitivt så. Alltså, han är ju relativt ung fortfarande. Han är ju väldigt mycket kvar att uträtta. Det känns som att Berardi har varit med länge. Också spelat i ett anonymt lag. Men är ju, du vet ju de matcherna du har sett honom när han inte är skadad. För han har varit en del skadad, ska jag säga. Alltså han kan ju fullständigt dominera. Och sen så är han så där jävla konkret också, som man älskar med spelare. Så han söker avslut ofta. Han spelar för poängen. Han spelar för assisten och målen. Han lever för det. På ett sätt som vissa sådana här tekniska anfallsyttrar kanske inte alltid gör. Utan det är mer trixar runt på kanten. Men om vi då ska ta en svensk jämförelse, så han går mer rakare och går mer på mål kanske än vad Dejan Kulusevski gör. Om Dejan Kulusevski liksom går ner mot linjen och söker inspel, alltså mållinjen, så ska Berardi alltid gå in. Han är mer lik en Josip Iličić i så fall, som gärna tar skott utifrån och sådär. Och sen så har man då, ja, men, och Insigne på den andra kanten som är precis likadan. Så det är två anfallsyttrar. En som viker in och skjuter med vänster, en som viker in och liksom hittar bort det eller skjuter med högen. Plus att Lorenzo Insigne har ju fått lite av den rollen som Foppa har i det svenska landslaget. Sök det vad fan du vill, till vilken fri yta du vill. Spelar ingen roll. Alltså fotbollsplanen är din, Insigne. Han har blivit fantasista i det här italienska landslaget. Och gör lite som han känner för.
Exakt.
Och det är lockande. Alltså, det är typ så här Roberto Baggio senast man såg en liknande roll i ett italienskt landslag. Så att jag tycker att Italien har saknat det. Och jag älskar att Roberto Mancini ger honom det mandatet att faktiskt få göra vad fan han vill på planen också. Jag är sponsrade av K-Rauta. Ja, men vi älskar K-Rauta i Toto Balotto. Det vet ni att ni gör också. Nu njuter vi av soliga, härliga dagar. Jag har faktiskt tagit min mick och sitter här ute på altanen och myser lite. Och nu är det ju uteveckor på K-Rauta. Jag tycker att du ska gå in i ditt varuhus eller gå in på krauta.se för att få inspiration. Följ också deras Instagramkonto. Vad är då uteveckor? Men det är ju som det låter såklart. Alltså, inred uteplatsen för att få en perfekt fotbollssommar. Se till att fixa grillen eller ett lounge-sätt inför EM. Och på Krauta så hittar du ju precis allting. Och spetsa öronen till nästa vecka, för då kommer vi ha en grym kod tillsammans med Krauta. Så länge så surfar ni in på krauta.se eller besök något av deras varuhus. Börja bygga ditt EM-häng. Och när du börjar bygga ditt EM-häng, ja, då börjar du såklart på krauta.se eller i något av deras varuhus. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto. Tja!
Blir det ju lite tvära kast här, men jag såg Den gudomliga hästsvansen förra veckan. Har du sett den spelfilmen som finns på Netflix, eller va?
Nej, Alltså jag ska se den. Jag har lite problem. Alltså nu kan ju jag, alltså Roberto Baggio har ju varit en av mina liksom, ja, största fotbollsspelare genom hela livet. Och jag har sett liksom så jävla mycket gamla bilder och dokumentärer och allting, kallar honom så väl. Därför har jag lite problem med att det är en skådespelare som ska skådespela Roberto Baggio, och jag kan historien. Så jag undrar liksom, hur bra kan det bli? Kommer jag verkligen kunna se det här?
Nej, men jag
kan tänka mig att det är bra för någon som inte har koll på honom.
Jag gjorde min sammanfattning på Twitter ganska kort, att jag har precis sett klart filmen. Vet det fan om jag ska ge den här en överstruken geting eller om den faktiskt var ganska bra. Det är liksom så här, så jävla svårt att sätta någon slags 1-5 betyg på den. Den hade någonting, men samtidigt så, alltså, det måste sägas en gång för alla. Skådespelare som försöker spela fotboll, eller regissörer eller filmproduktioner som försöker få till fotbollsautentiska scener, alltså lägg ner. Antingen lyfter man in riktiga bilder, eller så tar man bort liksom skådespelare som möter en boll med en högerdoja mot i liksom en pendelrörelse. För det ser liksom ut som vilken midsommarmatch som helst.
Alltså jag får lite samma problem som jag fick med när de gjorde Tintin. Jag vet inte om du har sett den, men då gjorde man liksom Tintin verklig men tecknad.
Okay.
Alltså det var riktiga människor, men den var ändå tecknad, så man satt där.
Fattar absolut ingenting just nu, men visst.
Ja. Ja, men de som har sett den förstår. Ja. Och det är liksom tecknat, fast de har försökt att göra så att det ser ut som att det inte är tecknat, utan det är helt verkligt. Och det var ändå man satt och tänkte på hela tiden. Det är nog den känslan jag söker här med Roberto. Jag har ju sett trailer såklart på spelfilmen. Kanske den känslan jag fick när jag kollade, att det där är inte Roberto Baggio, men jag fattar att han ska spela Roberto Baggio, men det känns konstigt på något
det är ju fokus på tre saker. Det är ju hans relation till sin pappa, straffmissen 94 och buddhismen.
Är det någonting om hans tidiga knäskador och allting?
Den är med, men det är väldigt lite liksom, det är väldigt lite klubblagskarriär. Det är absolut noll Fiorentina, sveket, gå över till Juventus. Alltså knäskadan är med, för det är liksom någon slags start då på hela hans karriär. Men i övrigt så är det otroligt lite fokus på hans klubblagskarriär, förutom då i slutet när Mazzone välkomnar honom med öppna armar till Brescia, och han blir någon slags hjälte där. Men
och vet du vad som är skönt? Det är att Carlo Mazzone numera är household i hela Toto-miljön, ja, eftersom Peter Gerhardsson benämnde honom,
Vettergren.
Jag vet att han inte sa så, men jag väljer att säga det, som sin stora gud inom fotbollen, och han har lärt honom allt vad det gäller taktik och hur man tränar och så vidare.
Fina subtila dissen till vår gubbe Peter Wettergren genom att kalla honom för Peter Gerhardsson. Men alla är ett slide.
Ibland det är fel måndag bara, Gustav.
Vi skulle inte sitta här och prata om Roberto Baggio-filmen. Vi hamnade där för att vi pratade upp EM-premiären på fredag, alltså mellan Turkiet och Italien. Simors premiärsändning drar igång 19.30, det är avspark 21.00. På lördag kliver Gugge in i handlingarna med Wales mot Schweiz, den andra matchen från grupp A, och sen det helnordiska mötet Danmark mot Finland. Vilket jävla genrep för finnarna.
Ja, det är helt otroligt. Fy fan. Vad hände? Ja, vad hände?
Alltså, jag vet inte, förväntade sig folk 4-0, klang och jubel, hattrick på Pukki och ett Finland som spänner musklerna här? Eller är det bara så att Gugga haft rätt hela tiden, att Finland är ett dassgäng som inte har här att göra?
Jag hoppas att jag har rätt här. Alltså, jag hoppas att det är ett helt annat Finland som kommer ut med hucklen och har målat sig blåvita på kinderna i EM-premiären som en Gothia Cup-match. Liksom. Det finns fler växlar i det här finska landslaget. Det du har sett, det är ju bara ett Finland som visar upp sig lite för nationen. Visar att man är där, men EM kommer bli någonting helt annat. Visserligen så gick det åt helvete för finska herrarna också, eller åt helvete, men de ledde ju mot kanadickerna, va? Gick ju mot VM-guld i ishockey så här mitt i juni.
Yeah.
Men det slutade med kanadensisk seger för typ 28:e gången i ett VM.
Men blev man inte ledsen?
Nej, jag håller på Finland. Ja. Mina bergjuvar, vet du, de ska flyga.
Inte jag.
Det var ju årsdag också för Bobby, bergjuven alltså.
Ja, just det. Som
som namngav det här landslaget för 4 år sedan när han landade. Det är ju otroligt ju. Med en bergjuv som landar på en fotbollsplan i en viktig match.
Satt väl på ribban där?
Ja, bland annat. Där gör runt lite.
Nej, men det jag tycker det är ju inför då den här matchen, det är att Danmark faktiskt imponerar och ser väldigt bra ut och ser ut att kunna leva upp till den här outsider-positionen som många ger dem. Jag satt och kikade lite på deras match mot Bosnien igår. Visst, Bosnien ska inte spela EM. Bosnien har ett ganska jobbigt generationsskifte framför sig, eller som de är mitt inne i.
Det vadå, är... de har ju Ahmed Hodžić. Ja, det är hur enkelt som helst.
Så är det ju. Och jag tror nog att Anel Ahmed Hodžić ett par gånger senaste veckorna i alla fall har grämt sig över det landslagsval han gjorde. Han hade, alltså alla kan ju det här, han hade ganska bråttom, han var jävligt sugen efter sin stora genombrottssäsong i fjol att ta en plats i landslaget direkt. Jag förmodar att Janne var ganska tydlig att du är givetvis en del av det här landslagets framtid. Men nu, med ett halvår kvar till EM, så kommer jag inte satsa på dig. Det finns både 3 och 4 mittbackar som är före i tågordningen. Så att vill du spela A-landslagsfotboll här och nu, men då kommer du inte kunna göra det i Sverige. Och han då väljer Bosnien. Han spelar direkt i Nations League och låser sig till Bosnien. Men det är vatten som runnit under bron sedan dess och de matcher som fortlöpt. Och den framtid som kanske mer och mer har liksom brett ut sig i ett längre perspektiv i Ahmed Hodžić huvud, tror jag har innehållit en del då, ja men ånger, kanske lite efterklokhet, gjorde jag verkligen rätt? Ah, jag vet inte fan, vi får väl se vad det blir av det där, men när jag såg Bosniens lag igår så kände jag ju inte att liksom det här var klokt. Skitsamma, jag tycker Danmark imponerar. Ja, Bosnien är Bosnien, å andra sidan så liksom torskar Finland mot Estland och Sverige spelar mot både Finland och Armenien och en hel del andra lag värmer mot dyngäng. Alltså, jag såg nu Spanien, de får ju med Busquets covid-positiva test här. De får ställa sin match mot Litauen, det blir U21-landslaget som spelar den istället. Det är inte jättemånga vars genrep man känner, fan vilken klockren uppladdning eller vilket helgjutet sätt att värma. Vi pratade i Italien liksom, de spelade 7-0 mot San Marino med ett jävligt roterat lag för att sen spela en match mot Tjeckien 4. Ja, det var ett jättebra genrep, absolut, men det är ju inga liksom som har ställt 3 tunga värdemätare på benen för att närma sig någon slags toppform. Så att det ska man inte säga kring Danmark som någon allt för stor brasklapp. Jag tycker man imponerar, man kryssar mot Tyskland, man slår Bosnien, man har ett jävla spännande lag på banan och man har ju en grupp både motståndsmässigt men förutsättningsmässigt, framförallt då med alla matcher på parken och så vidare, som gör att man får nog fan tyvärr räkna in dansken här alltså.
Ja, men dansken hit, dansken dit. Vad det gäller genrep så är det ju såklart lite jargong i när jag säger att man ska torska genrepet för att det är bättre. Men går man tillbaka i historien när det gäller alla typer av försäsongsmatcher så vet man att det inte betyder speciellt mycket. För det finns ingen som går in 100% i en sån match. Alltså går du in för hårt och riskerar att skadas och så vidare och så vidare. Och du nämner en massa länder här nu som har genrepat inför. Jag har givetvis också suttit och kollat på allting så här. Men alltså det man måste ju väga in allt så att säga. Mm. Är det Busquets out på grund av covid och strul i spanska laget? Sånt kan man ju såklart väga in. Annars är det ju lite som vi gjorde i Totski Balutski, alltså man måste ju väga in hur man har kvalat, hur det har sett ut, förbundskapten och så vidare och så vidare. Finns det så jävla mycket, snarare än bara en match i ett genrep som är viktig för att faktiskt kunna analysera och ha någonting vettigt att säga och inför då. Jag menar, nu sitter ju alla med sina EM-tips. Vi kör ju borta på resultattipset.se. Alltså, man behöver inte köra Excel-snurror och fysiska papper, utan på resultattipset.se så har Betsson liksom satt ihop ett jävligt roligt spel. Det är gratis att vara med, och vi har en liga som heter EM-toto. Jag menar, när man går in på resultattipset.se och ska då sätta varje resultat i alla matcher och slutseger och så vidare. Alltså, de som börjar gå på genrep, de är helt lost. Alltså helt lost. Jag har sett England en hel del. Mm. De är jättebra. England ser ju bra ut och skapar chanser och sådär. Men känns lite uddlösa framåt. Och jag vet inte, jag tycker inte de känns speciellt så här megatunga för att vara en favorit. Bara att döma på deras matcher nu inför sen samlingen. Dessutom ser det ju så att spelare återhämtar sig fortfarande från en lång säsong. Så att de här veckorna, det var ju Jan Andersson inne på när han var med hos oss. Och jag tror att Gerhardsson ska jag absolut inte säga, Gusten.
Nej.
Nej. Vad heter han?
Wettergren.
Wettergren var ju också inne på det, eller hur?
Vad heter han?
Var ju också
vår gubbe.
Vår gubbe, jag älskar honom. Ja, men jag gör det verkligen. Djupt också. Nej, men det är just det här med att ja, men bara de inte blir skadade, de behöver inte vara i matchform. Vi ser till att de kommer i matchform. Under den här samlingen ska vi se till att vi är på topp när vi väl börjar. Alltså vissa landslag går in i hård träning det första de gör. Ganska hård fysisk träning, förutom de som är skadade då. För att sen lätta upp det. Lite som man periodiserar, lite som man lägger upp en klubblagssäsong fast mer kompakt då. Mm. För att hitta så bra form som möjligt. Så att de här jävla genrepen kan vi ju mer eller mindre sluta prata om, även om vissa resultat är roliga. Toto Balotto är sponsrade av ljudmästarna Sonos. Och ni känner säkert till dem sedan tidigare. Vi pratar om allt du behöver för att uppleva klockrent ljud. Det är enkelt att installera dina högtalare. Ja, men det går på nolltid. Det kan jag själv skriva under på, för jag har gjort det. Och man spelar upp via wifi. Och så styr man systemet med Sonos-appen. Eller, för all del, rösten. Så man behöver alltså en strömkälla, wifi-anslutning och Sonos-appen. Ja, det är för att styra upp allting hemma. Nu kommer en nyhet! De har lanserat Sonos Roam med lite nya features. Den är IP67-klassad och därmed helt vatten- och dammtät. Den är även skyddad mot stötar och skakningar. 10 timmars batteritid i aktivt läge. Den väger mindre än 0,5 kilo, så den är väldigt smidig att ta med sig. Och så spelar den upp via Bluetooth, on the go och wifi när du är hemma. Den integreras dessutom snyggt i Sonos-systemet. Sonos Roam är alltså en liten högtalare som du tar med dig. Men den är kraftfull om man bara vid anblicken så här håller i den. Jag har den i min hand här just nu. Ja, men då är den stilren och snygg. Men ni ska veta att den är också kraftfull. Det är grymt ljud! Man tar med den vad man vill. Man spelar musiken överallt med Bluetooth eller Wi-Fi. Och så delar man musiken till sitt system med funktionen Sound Swap. Detta är alltså nytt. Oavsett om du ska ner till fotbollsplanen, oavsett om du ska ut på landet, ja, oavsett var du befinner dig, kanske ute med båten i skärgården i sommar, eller du reser bort och så vill du ha med dig ljudet, ja, då är Sonos Roam din pryl, din högtalare att ta med. Allting funkar väldigt enkelt, för detta är ju Sonos. Gå in på sonos.com för att läsa mer. Vi säger stort tack till Sonos för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Ja, alltså jag håller helt med dig. När det kommer till prestation, när det kommer till resultat, när det kommer till start, eller när det kommer till motstånd framförallt, så är det hur många disclaimers som helst man ska ha i beaktning. Och man behöver inte dra allt för stora växlar av dem. Vi ska alldeles strax komma in på Sveriges dito då mot Armenien i lördags. Men jag tänker bara här nu, slutspurten inför mästerskapets början. Det är ju vissa stora drakar som har en sista match kvar att spela. Jag vill inte kategorisera in in Ukraina där, men jag noterar här när jag kikar på tablån kommande dagen att Ukraina spelar ikväll mot Cypern, och jag ska se den matchen just för att jag vill få en bättre uppfattning och bild av Ukraina än vad jag hittills har. Jag vill se vad de ställer för lag på banan, och jag vill se liksom vad Shevchenko ändå vill spela för typ av fotboll när man får chansen att äga en del boll, vilket jag förutsätter att man gör mot Cypern. Men sen så ikväll då så har det ju Tyskland mot Lettland, och jag tror att tysken, med tanke då på vilken grupp de går in i, det har ju alla koll på, det är ju mot då Portugal och Frankrike, Ungern finns där också, men det kommer ju bli slagplåsen, så tror jag att Tyskland behöver, efter senaste halvårets tunga smällar och senaste krysset då mot Danmark, de behöver ju en proppen ur, de behöver ju göra 4-5 bollar för att komma med lite jävla självförtroende in i den här turneringen och känna att ja, men den tyska maskinen kan fortfarande liksom mullra. Det sista de behöver är ju en krampaktig 1-0 hemma mot Lettland, för då tror jag att liksom, då blir man sin egen största fiende och motståndare i den här gruppen snarare än de två världsklasslagen man ska möta. Imorgon så är det ju Polen mot Island. Det är ju en värdemätare, och jag vill se Polen, hur de klarar sig. Jag tyckte inte de imponerade överhuvudtaget, och vi var inne på det i förra avsnittet med Kücükaslan, att alltså, vad är det för lag? Jag vet inte. Det är 6, 7, 8 spelare i den startelvan som man knappt ens vet vilka det är. Nu blir det ju lite mer av ett riktigt Polen, det Polen Sverige kommer möta. Och sen så har du ju då givetvis då sista matcherna för Frankrike och Portugal. Frankrike ser ju oerhört bra ut, det måste jag säga. Jag tycker de imponerade mot Wales. Portugal däremot, såg du matchen mot Spanien?
Ja.
Alltså den här lilla kollektiva känslan av att Spanien kanske inte är så jävla bra. Jävla svängning den fick efter den matchen. Alltså, Spanien, de dominerade ju mot Portugal.
Men det blir lite sådär bara för att jag vet inte, det har funnits jävla många bra, eller vad ska jag säga, mer profilstarka spanska landslag sen 2008 egentligen, när allting började. Mm. Den spanska revolutionen. Och när man tittar på det här spanska landslaget, så som vi var inne på också i vår EM-podd, så kanske det saknas en del av de här stora, stora profilerna, och att Real Madrid inte har med någon. Det är lätt att fokus hamnar där, och Sergio Ramos är inte med den här sommaren. Men Gerard Moreno, alltså det finns ju många av den typen. Fabian Ruiz startade väl mot Portugal också, va?
Ja. Men där har du ju alltså så här, Gerard Moreno kanske är det bästa exemplet. Alltså tidigare så har det varit Raul, det har varit Fernando Torres, det har varit David Villa. Alltså det har varit spjutspetsarna. Spelare som alla kan, som alla har koll på, som spelar i några av de största klubbarna i de största matcherna. Nu är förmodligen deras liksom, ja men de som ska leda trupperna, det är Alvaro Morata, som jag tror alla har någon slags känsla kring har studsat runt lite för att han är inte älskad och 100% behövd.
Älskad av Allegri.
Ja, det är han fan. Men det känns ju lite som att han snarare har dumpats och hoppat runt bland de största klubbarna och landat liksom som ett andrahands alternativ snarare än varit den här liksom Fernando Torres, David Villa anfallaren som har spetsat några av de bästa lagen.
Ja, absolut. Och sen så, ja, det är sanning med, visserligen med modifikation, men jag förstår vad du menar, vilka känslor du vill åt. Så här.
Jo, men vadå? Real Madrid dumpade väl honom. När han hamnade i Chelsea så var väl Lukaku första valet.
Han köptes väl dyrt av Atletico Madrid?
Jo, fast då är det ju Atletico Madrid.
Juventus ville ha honom till varje pris, det är det jag menar med att det är till varje pris.
Då ja, men den här gången så var det väl Luis Suarez som skulle till Juventus och så kraschade den transfern och så fick det bli Morata istället.
Mm. Ja, men absolut. Jag säger bara att det är en sanning med modifikation, för att han har ändå köpt dyrt av klubbar så att de har velat ha honom, och sen så har väl inte utfallet alltid blivit så jävla bra. Men det har också blivit bra. Det är väl det jag vill åt någonstans. Alltså han har ändå gjort jävligt bra säsonger. Och jag menar, Juventus det året som Max Allegri, de åren som Max Allegri hade Juventus, men när Morata kom, då motbevisade han ju kritikerna snarare i Juventus. och liksom vara med hela vägen. Alltså var ju bra, till skillnad från vad Ronaldo har varit den här säsongen, så var han ju bra i de stora matcherna i Champions League. Alltså såg ju till.
Han hade ju att, var emot sig, det får man ju säga.
Ja, det får man sannoliken säga. Men ändå.
Men är det inte lite så med Morata att varje gång man ser honom, alltså jag känner så i alla fall, så tänker jag, han är bättre än vad jag tycker att han är.
Jo, nej, men det är det. Han är väl lite underskattad. Hur gammal är han? Jag tänkte säga att han är ganska ung, men hur gammal är han?
Kan han vara 92?
Ja, okej. Okay. Ja, han har några säsonger kvar. Alltså, jag tror att det är i alla fall den typen av anfallare som blir bättre och bättre med erfarenhet. Alltså han lever inte på sin extrema snabbhet till exempel, men han kommer bli bättre i boxen och han kommer bli en smartare spelare och bättre i target ju äldre han blir. Mm. Så jag tror att Juventus är helt rätt i att försöka få Morata när som man dessutom då med Max Allegri som älskar honom.
Ja, den där Spanien-Portugal-matchen blev i alla fall en liten reality check för mig, att så här, kanske har jag dragit för stora växlar av min känsla kring Spanien då, baserat på truppens utformning, baserat på VM-kvalinsatserna här i våras, baserat på att det är ganska rörigt då med Luis Enrique, Sergio Ramos, allt du är inne på, att Sergio Busquets nu är corona-positiv.
Frågan är hur rörigt det är där.
Nej, jag vet, jag säger bara att hela den här cocktailen har ju landat i att man snarare har gått och boostat sig själv med att fanns, alltså Sverige, vi behöver inte vara rädda för Spanien. Och så kanske man ändå ska ta ner det där några pinnhål, för att Spanien, oavsett om det inte är liksom bara ett myller av Real Madrid och Barcelona-spelare på plan, och det inte är några av de mest ansedda anfallarna längst fram, och det är inte Sergio Ramos och Gerard Piqué längst bak i mittlås.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Så är det ju ett Spanien som har fucking världsspelare på typ varenda position, och som man vet är ett så jävla mycket liksom bättre fotbollslag på alla sätt och vis kontra de flesta när det handlar om, ja men, delarna av spelet som innebär att man ska äga bollen och göra någonting kreativt och konstruktivt av den. Skitsamma, det är i alla fall de sista lagen jag kommer vara intresserad av att se här nu innan alla då liksom är klara och det drar igång på fredag och Sverige kliver in på måndag mot just Spanien. Och man gör det efter två träningslandskamper mot i tur och ordning Finland och sen Armenien i lördags. Det var väl snarare en startelva som kanske förändras på en eller två positioner till premiären mot Armenien jämfört med den som spelade mot Finland. Om vi nu inte ska dra för stora växlar av genrep, vad drar du för växlar av Sveriges insats mot Armenien nu?
Nej, men det är väl ganska självklart att Marcus Berg kommer starta, han kommer in, gör mål direkt. Att Kulusevski har lite svårt i anfallsrollen i den här matchen. Mm. Han är absolut inte dålig, men det är någonting som saknas. Alltså, han hade behövt göra någonting mer. Det hade typ behövt bli megasuccé i den här matchen i samarbetet mellan Alexander Isak och Dejan Kulusevski. Och det blev ju inte megasuccé, även om det såg intressant ut och funkade emellanåt. Tro på Dejan Kulusevski som en joker i gruppspelet, den förstärktes ganska kraftfullt. Jag drar fortsatt växlar på Emil Forsbergs utveckling och status i det här landslaget, hans ständigt fina prestationer. Det är ju verkligen en spelare som har vuxit ut och ser ju typ bättre ut än vad Ljungberg gjorde när han var som bäst så där, i landslaget också. Han känns så självklar också. Det är det jag gillar med honom. Det händer hela tiden någonting. Sen tycker jag också se i det här anfallsspelet, det är ju någonting som har utvecklats under hela Jan Anderssons tid som förbundskapten. Det trixas och fixas lite med att hitta de här fria ytorna på tre kvarten på ett sätt som jag aldrig sett det svenska landslaget göra tidigare. Alltså med positionsbyten, med yttrar som kommer in centralt, med forward som droppar och ytterbackar som går i djupet och så vidare och så vidare. Alltså det är ett jävligt kreativt svenskt anfall, eller kanske ännu bättre då, ett jävligt fantasifullt svenskt anfall. Mm. Och då blir Kristoffer Olsson så jävla nyckel när han hittar de här raka passningarna som skär linjer i spelet. Det har man inte heller sett en svensk mittfältare sen Anders Svensson, har jag att säga, för han gjorde ändå det en hel del. Och liksom bara det faktum, det är absolut inte första matchen vi har sett honom göra det, men när Albin Ekdal trycker in i boxen som liksom De Rossi under sina glansdagar och sådär, och får målchanser. Det har han ju typ aldrig gjort i något av klubblagen han har varit i. Men, så att, jag menar, det finns inte naturligt i honom, utan det är någonting som han har arbetat fram under träningarna. Och att ha defensiva centrala mittfältare som tar löpningar in i boxen, det är dels väldigt osvenskt, men dels också jävligt kul att se. Mm. Och är det dit det svenska landslaget har kommit? Kanske är det det som kännetecknar det svenska landslagets nya offensivlusta, och att liksom kunna trycka ner sämre landslag, äga bollen och skapa chanser faktiskt mot de här sämre landslagen. Så är det Albin Ekdals rusher in i straffområdet. Sen får han jobba lite på avsluten igår där.
Som han jagar det där första landslagsmålet alltså.
Ja, men man ser men ju det
på ett också. Sätt är det skönt att det inte det ska komma efter liksom, jag vet inte, 56-57 försök hemma mot Armenien i en träningslandskamp. Alltså det är bättre att han sparar det till ett mästerskap, till en kvartsfinal, till en final när det väl ska komma, för det kommer komma. Och jag tycker att det är kul att du nämner Albin här, för det var ju jämte då Emil Forsberg såklart, som alla såg skina och som Janne pratade om att han var häpen över hur bra det såg ut, inte bara i spelet utan de fasta situationerna. Visst, det är en målvaktstavla han ju mål på från frisparken där, men det syns inte i statistiken. Han slår bra hörner, han villar boll, han ser fysiskt otroligt bra ut. Men då att Albin gör samma sak, jag tyckte de två verkligen stod ut i liksom intrycken. Jag återkommer senaste tiden till de här liksom travreferenserna, och för ett och ett halvt år sedan, ja, men då gjorde inte jag så jävla stort nummer av hur såg en häst ut innan loppen, utan då gick man mer på, ja, men på siffror och tider och resultatraden och spårlottning men sådär. Men du vet, ju mer jag har följt travet senaste ett och ett halvt åren, det är ju verkligen tydligt att ibland så ser en häst ut på ett annat sätt än vad man kanske har sett den tidigare. Det kommer ut en jävla liksom muskelblank och fin häst som liksom struttar upp sig. Och man ser direkt, fan här nu, woof, vad är det för jävla ny päls på den här gubben? Det var lite det man fick kring Albin och Forsberg här i lördag. Ja, men ny päls, de blänker, de känns liksom fysiskt topp för de här veckorna. Det kanske har varit till deras fördel att ha dragits med lite skador den här väldigt intensiva coronasäsongen, för då har man inte liksom spelat 60 matcher på en månad mindre än normalt, utan man har legat på en ganska så behaglig belastning. Och när man nu är i fysiskt toppslag igen, ja, men då är buggarna pigga och då så har man kanske sparat den absoluta piken till sist. Jag blev jävligt glad av att se just de två ta tag i bitarna och verkligen vara liksom... Det här är inte bara ungtupparnas nya Sverige som ska kunna störa de största, utan vi har varit med ett tag, vi vet vad vi gjorde fel i EM 2016, vi vet vad vi gjorde bra i VM 2018. Nu har vi alla förutsättningar att faktiskt liksom åstadkomma någonting ännu större, och då tänker vi vara med och ta tag i taktpinnen från start. Jag blir jävligt tillfreds av att se deras två insatser. Alltså.
På tal om att komma in muskelblank och fin i pälsen, så tycker jag ju liksom att Marcus Danielsson gör en potent insats i den här matchen. Toto Balotto är sponsrade av Elgiganten och ni vet ju vid det här laget att de hjälper dig att maxa mästerskapsupplevelsen på hemmaplan. För det är det handlar om för de flesta av oss som inte kan vara på plats när det spelas fotboll. Men då vill man ju skaffa sig det bästa hänget man bara kan göra. Och på Elgiganten så finns allting. Framförallt just nu så finns det en massa grymma deals på allt från soundbars till tv-apparater. Så mitt tips till er för att maxa er mästerskapssommar, det är att gå in på närmaste Elgiganten och känner för. Kolla in, alltså jag personligen tycker att det är en stor inspiration bara att gå in på Elgiganten. Och sen, om ni behöver hjälp, men då tar ni hjälp av någon av alla kompetenta medarbetare på Elgiganten. Så hjälper de dig, först och främst såklart experttips och råd, vilka produkter som passar just dig. Men sen även leverans, montering, installation, support med mera. Elgiganten ser till så man verkligen får till den upplevelse som man önskar. Elgiganten säljer både via elgiganten.se samt via varuhus och butiker över hela Sverige. För de som vill undvika att besöka butiker men ändå önskar produkterna direkt så kan man faktiskt köpa och hämta via drive-in. Det är som sagt kampanj just nu med riktigt bra priser, så se till att gå in på närmaste Elgiganten eller på elgiganten.se. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Det som ändå liksom var lite halvt svajigt efter Finlandsmatchen, och inte då bara med tanke på Danielssons insats utan kanske snarare då att var står egentligen Ponne i Jannes hierarki? Vad händer med Granen? Och är Filip Helander, med tanke då på att han spelade VM-kvalmatcherna i våras och fick väldigt mycket lovord av Janne, en potentiell startman? Men när han då får Armenien-matchen, dessutom spelar upp sig, gör mål och ser väldigt självklar ut bredvid Vigge, så råder väl inga tvivel om att det där är mittlåset.
Nej, men det jag är ute efter här, det är den nya pälsen. Det är auran på planen. Alltså, jag ser ju fan en
fina,
fucking Marco Materazzi där. Vad sa du?
Fina nya pälsen, blank och fin.
Ja, nej, men så, det var han ju verkligen. Blank och fin och stor och stark och hade pondus, som du säger, ju mål. Så här, men det var en aura kring Danielsson som påminde mig om en stor mittback. Förstår du?
Ja, ja. Alltså, han kom ut och tryckte av bra farter i bakvarv på bortre lång.
Exakt,
det var vad fan Danielsson gjorde i lördags.
Ja. Ja, men du förstår, han tar sån jävla plats ute på planen och känns jävla självklar i varenda jävla moment. Det är så här, han har kunnat slå bort lite passning, det spelar ingen roll, ser så jävla mäktig ute på planen. Marcus Danielsson, vår svenska mittback, titta på honom! Det är så jag känner, titta, där står han! Mackan Danielsson, va? Jävla aura på den gubben. Så knoppar han in bollen också. Det är så jag känner, förstår du? Det är som är känslan här, Gusten. Det är, han bara lyser.
Ja.
Va? Nej, men alltså, är rädd för honom.
Det fanns nästan en tid när Marcus Danielsson spelade i Djurgården och det på riktigt kändes, alltså jag vet att det är en trött och sliten gammal sägning, men det är så här målchans varje gång. Man brukar väl säga det om Sinisa Mihajlovic. Om det var frispark på offensiv planhalva, då var det målchans varje gång Mihajlovic la upp bollen. Men det fanns en tid när Danielsson spelade i Djurgården där på riktigt hörner för Djurgården framåt, det kändes som målchans varje gång, för att Marcus Danielsson, alltså, det gick liksom inte att plocka bort honom i luften.
Nej, men det är det som är grejen, och så blir målet, så pirrar i pungen, där fadda kommer han, och sen är det Albin som är på första nicken, va, så stryker utanför och sådär. Vi har ytterligare en kille, men jag ser Mackan, va, vår jävla Mack som glider upp och sätter den här bollen.
Jo, men nu, du vet,
klart det blir ett par pytsar i gruppspel.
Han står på 3 gjorda på 9 landskamper. Det är riktigt bra för en forward.
Ja. Alltså, det har surrats om den här jävla mittbacksproblematiken länge nu.
Ja.
Men det är inte Mackan som vi ska vara rädda för.
Men
alltså
du,
hans någon slags underprestation.
Nej, det tror jag inte jag heller. Men
Vigge däremot, han var ute och snurra lite, va? Han har en egen lite verksamhet ute på planen.
Däremot, va? På tal om att liksom ha en ny fin päls och vara blank och fin. Alltså fan vad härligt det var att se Vigge ha skalat bort de där fjunen i ansiktet. Var renrakad, släppte upp barret, lite produkter i. Han var snyggare än på många, många år i lördags.
Ja, det får man ju verkligen säga.
Och alltså, det säger mig också någonting. Visst, det kanske är fåfängt och det är lite liksom... Är det såna grejer man ska ta med i beaktning? Ja, alltså någon som verkar tänkt till på sin look inför ett mästerskap är sugen på att visa vart skåpet ska stå. Det är vad jag gör av det.
Den där lilla krulluggen och hela paketet, va? Den lite längre. Nu vet jag att han var rakad när han spelade i Benfica. Men det är en mer portugisisk Victor Nilsson Lindelöf som vi ser här nu med håret som fladdrar. Han sprang runt så jävla mycket och härjade och satte sig i konstiga situationer. Han räddade ju ut allting. Ja. Satte sig i så onödigt konstiga situationer och sånt där. Jag tyckte det var lite roligt att kolla på honom. Och lite skön Vigge i den här matchen.
Nej, men jag tror att det kan ha varit bra för honom att göra en sån där match för att liksom så här, ta ett snack med Janne och Gerhardsson eller Wettergren eller vem som nu är vår gubbe där jämte Janne. Att liksom så här landa i. Vigge, du behöver inte hålla på och överarbeta såna här situationer. Du behöver inte fladdra iväg. Du behöver inte visa att du är bäst. Du är bäst. Du har vunnit 2 guldbollar av en anledning. Du ska vara vår liksom gjutna, solida, stabila klippa. Alltså, back to basic bara. Det är perfekt att han fick göra en sån match så att man tar det snacket så att Vigge vet, ja men just det. Det här är inte Manchester United. Jag har inte någon Bailly som knackar på dörren och jag är inte kritiserad och ifrågasatt av halva den mediala bevakningen.
Alltså det är väl då man spelar enkelt?
Jo, men det är väl då också man känner att man behöver...
Han fick en feeling.
Ja, fast kanske också för att han behöver visa hur bra han är. Han behöver visa liksom hur jävla svala snubben han är. Här kommer Iceman Vigge igen. Nej, spela bara klokt och enkelt så är du bäst liksom. Men på tal om de här fasta situationerna som såg så jävla bra ut och Mackan Danielsson är liksom nära vinst varje gång och Albin är uppe och stryker nickar utanför stolpen och så vidare. Det var ju faktiskt Emil Forsberg som slog, tror jag, så länge han var på plan, varje hörna utöver då frisparken han sätter. Lyfter man bort den aspekten från Sebastian Larsson, att han dessutom missar den här straffen då som innebär att han ska gå och ställa sig sist i kön. Alltså Kulusevski, jag tycker inte att han på något sätt liksom stärkte sin aktie att starta på topp, för det måste innebära att Marcus Berg eller Andreas Isak inte startar. Ja, men då räknar jag bort Kulusevski från att starta som forward. Men är det inte då så att Kulusevski faktiskt ska finnas ute till höger? För att jag är den första att skriva under på att Sebastian Larssons högerfot är en tillgång utifrån de fasta situationerna när han är på banan. Men om inte han ska slå de fasta situationerna utan Emil Forsberg kan klara av det, ja, men då tycker jag att ganska många procent i argumentationen för att Sebastian Larsson ska starta ute till höger försvinner. För att den kanske största missuppfattningen av alla kring Dejan Kulusevski är att han inte kan liksom försvara. Så att...
Behöver ju inte sägas längre.
Nej.
Är det ens en missuppfattning?
Ja, längre? Det skulle jag nog ändå... Det skulle jag... Jo, jag tror att ganska många, framförallt ganska många som kommer slå på tvn på måndag, de har nog en uppfattning om att Dejan Kulusevski, det är en trixig gubbe som visst kan göra lite oreda framåt.
Jag kan säga såhär, men... vi ska heller inte överskatta Dejan Kulusevskis defensiva förmåga, för att Sebastian Larsson är mycket bättre en mot en än vad Dejan Kulusevski är i defensiven.
Ja, jag säger bara att sammantaget allting spelare mot spelare, för nu räknar jag bort Viktor Claesson. Där har du ingen blank och fin ny päls du. Herregud.
Nej, det är samma gamla ruggpäls som
det är vinterpälsen på. Ja, men det är vinterpälsen på där. Ja, så, och det värsta är det jobbigaste det är att liksom, den som vet det mest av alla är ju Viktor själv.
Ja.
Men Dejan Kulusevski mot Sebastian Larsson, jag pratar bara pros and cons här, är det jag håller med dig, Sebastian Larsson är bättre defensivt än Dejan Kulusevski, men hur mycket bättre är han defensivt Dejan Kulusevski kontra hur mycket bättre offensivt Dejan Kulusevski är kontra Sebastian Larsson? Tar man bort då den fasta situationen ur ekvationen, ja, men då landar jag någonstans i att jag vill ha Dejan Kulusevski i startelvan. Och efter de här insatserna som anfallare, efter de här liksom första två matcherna, nej, då får det vara till höger.
Kanske är det med några dagar till EM-premiären mellan Italien och Turkiet viktigt att påpeka vad man vill och vad man tror.
Ja, herregud.
Jag är helt med dig i att jag vill ha Dejan Kulusevski ute till höger. Jag vill ha Mackanberg. Fan, in med Mackanberg. Våran Mackanberg. Våra jävla målskytt, va. Man chippar upp den lite lätt med vänstern. Mackanberg! Ihop med Mackan Danielsson. Det är våra gubbar i det svenska landslaget, Gusten.
Så är det.
Ja, men förutom det då, så Alexander Isak kommer ju starta där. Så håller jag med dig. Jag vill ha Dejan Kulusevski, alltså oavsett om vi möter ett Spanien med mycket boll. För att vi kommer att ställa om. Och vi kommer att...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Behöver vara jävligt kvicka för att straffa Spanien. Och vi kommer behöva bra spelare. Och där har vi självklart de som vi nämnde. Alltså Alexander Isak, jävligt bra på att ställa om. Emil Forsberg, han är ju också en av dem. Men till höger, visst, du kan få bollen på fötterna på Sebastian Larsson, han kan slå bra bollar i djupet och sådär. Men alltså, jag får ju bara upp Parmadejan tillsammans med Gervinho som liksom bara totalslaktar Serie A-försvaren. Han är en otrolig omställningsspelare.
Ja. Bolltransportör.
Alltså, ruskig jävla omställningsspelare.
Vilken bolltransportör han är.
Ja, men alltså det är ju underskattat. Det förstår inte folk. Hur jävla bra han är på att kontra då. Så 60-talisterna också är med här. Han är en otrolig kontringsspelare. Våran Dejan Kulusevski.
Fan vad de pratar om omställningsspelare. Alltså, är det kontringar eller? Ja, det är kontringar. Alltså, hörru, det måste jag säga.
Det är tagit över. Till skillnad från servarna. De har ju inte riktigt satt sig. Det är Jarlind och ligan, vet du. De krigar på med serven, men jag tror aldrig att det kommer sätta sig.
Hur 60-talist liksom 100%igt är det inte check i boxen på Janne när han pratar om, alltså i den här diskussionen, pratar om vem som ska vara kantare.
Ja.
Det är liksom, där talar han som en 60-talist till 60-talisterna. Nej, men alltså jag ser Dejan, alltså han kan spela anfallare men han kan också spela kantare.
Älskar det svenska landslaget.
Ja, men det saknas ju bara att liksom kedjan får en revival här till EM, i Jannes lag.
Ja.
Nej, men han ingår i kedjan.
Ja. Nej, fan vad jag ser fram emot. Jag bara pratar om de här. Jag älskar vårt landslag. Jag älskar de här spelarna. Alltså, vi har knappt nämnt Alexander Isak. Alltså, jag ser så jävla mycket fram emot honom på spansk mark.
Men tycker du inte att det är...
Lite som Goldel X, Gusten. Det här med att Alexander Isak då kommer lite hem.
Ja.
Och ska spela i sitt Spanien.
Men du...
Nu är han ju i karga, kalla Basken normalt sett. Så jävla kallt är det inte. Men,
får jag bara fråga
ändå,
dig...
I förhållande till Sevilla...
Får jag bara fråga dig hur du ser på det nu när vi pratar om anfallskonstellationen här. Att det förmodligen blir Marcus Berg, Alexander Isak. Man också nog vill att det ska vara Marcus Berg, Alexander Isak på topp. Marcus Berg och Alexander Isak, alltså mig veteligen, bara har gjort två starter ihop som anfallspar. Och det var under hösten, det var väl mot Kroatien och mot Portugal. Alltså det såg inte jättebra ut de två emellan. Sen klev Zlatan in och liksom förändrade allt under senaste samlingen. Men de här två matcherna så har de två funnits tillgängliga att spela med varandra, men man har inte spelat dem. Alltså är det, visst, du mässar ju här att man inte ska dra allt för stora växlar av genrepen och så vidare. Men jag hade ju varit betydligt mer liksom lugn och trygg i beslutet av Janne att inte spela dem, ifall de som typ Berg och Quaison hade haft ett helt kval ihop eller spelat 15 landskamper tillsammans. För det pratar ju Janne väldigt mycket om efter matchen mot Armenien, att ja, men det är klart att det är skillnad på hur det ser ut mellan Marcus Berg och Quaison, för de har spelat så mycket tillsammans, kontra då Alexander Isak och Kulusevski. De har knappt spelat ihop med varandra överhuvudtaget, och det är väl klart att det syns och det märks på ett negativt sätt. Det är ju det han antyder, det är det han säger mellan raderna. Men om det nu är så att han har tänkt att spela Marcus Berg och Alexander Isak på topp tillsammans mot Spanien i premiären hela tiden, varför har han inte gett dem lite fler minuter ihop än vad som faktiskt är fallet?
Håller med, håller helt med. Borde han ha gjort. Borde ha gjort det i genrepet också, i och med att det är just ett genrep.
Ja, men det är det jag säger.
Sista svaret kanske.
Så att det är liksom, jag behöver inte måla fan på väggen här, men blir det Marcus Berg och Alexander Isak på topp mot Spanien på måndag, som jag både tror och vill och hoppas och utgår från, så är det ju ändå märkligt och anmärkningsvärt att de inte har spelat mer tillsammans än vad de har gjort, när chansen faktiskt har funnits.
Och då måste man ju ändå säga liksom att de här spelarna är unga, precis kommit fram, han kommer från en succé säsong Alexander Isak för ett år sedan när det vankades EM och när coronan kom och alltihopa. Fan vad skönt att den ska bort nu. Så var det ju fortfarande liksom en junis i mångt och mycket som hade hoppat in i 16 minuten för William José. Alltså det är en helt annan spel. Alltså det är inte 28-årig spelare som har egentligen haft chansen att spela mer ihop med Mackan Berg, utan det är en spelare som har växt in i den här startelvan med sina prestationer, och det har inte funnits så många lägen att spela dem. Visserligen nu i helgen var ett läge, alltså det var en möjlighet att få dem att hitta varandra mer och hitta ett samspel. Det håller jag med om, men jag tror inte man kan liksom man lasta Janne, det är inte det vi gör, men han har inte haft så många fler lägen.
Nej, men det går ju i alla fall att, nej, fast det går ju i alla fall att tycka att,
jag är inte så förvånad.
Nej, okej, du är inte så förvånad. Nej.
Ja, det var en 2+-spaning. Det vill jag säga här. Ja. Känner att vi ska, vet du vad? Jag känner att vi ska vara lite på tå här nu. Inför EM.
Jag tyckte du ändå du var väldigt tydlig där i början. Håller med. Jag håller med.
Ja, jo.
Sen var det som att du svängde i det alltid.
Nu blir jag motvallstompa istället.
Vi får väl se vad som händer då efter de här första inledande träningsdagarna i Göteborg och vad vi då kanske har landat i Toto Balottos andra avsnitt den här veckan, när det då bara är timmar kvar till EM-premiären. Men just nu, måndag morgon med en vecka till premiär, ge mig din elva som du vill se. Ge mig den elva du tror Janne kommer ställa ut.
Ja, men det är Robin Olsen i mål.
Vilken elva tar du nu?
Den jag vill se.
Ja.
Pierre-Jean Bengtsson till vänster. Det är Mackan, vår Mackan i mitt låset tillsammans med Vigge. Och sen är Big Mike ute till höger, va? Och sen så är Dejan till höger framför Big Mike, och så har vi ett centralt mittfält på Albin Ekdal och Koffe, och sen så är det Forsberg, va, till vänster, och så är det Alexander Isak och Berg på topp.
Det är elvan du vill se. Kontra den du tror då, vad är det för förändringar?
Jag tror att Seb Larsson startar.
På Kulusevskis bekostnad då, givetvis.
Ja.
Nej, men jag är väl ganska väldigt lika. Jag tror...
Du är ganska väldigt lika.
Ja, men jag är ganska väldigt lika på den. Jag vill också ha Kulusevski ute till höger, för jag vill ha någon på plan. Men jag vill inte ha någon som anfallare, för där vill jag inte att vare sig Marcus Berg eller Alexander Isak ska liksom inte ska vara. Så det blir ganska enkelt. Sen tror jag att Ludvig Augustinsson har alla möjligheter att rida in här och ta tillbaka vänsterbacksplatsen. Budskapet var väl igår att från och med nu så går Augustinsson för fullt på träning. Då handlar det om en vecka. Vi ska komma ihåg att Pierre Bengtsson alltså inte ens togs ut i EM-truppen för 10-15 dagar sedan. Sen så har hans situation svängt och det grövsta med skadorna som varit på Ludde och Martin Olsson, och han har gjort två bra insatser här mot Finland och Armenien, och det är ju en gedigen solid spelare som dessutom har spelat ganska mycket i Jannes landslag i tävlingssammanhang de senaste åren. Men
ser det inte jättebra ut också?
Alltså, ser han inte ut precis som jag säger, ser han inte liksom så här gedigen och stabil ut? Men det finns
ja,
ju inte.
Det är ju jättebra för mig.
Ja, absolut, men jämfört med Ludvig Augustinsson så tycker jag ju att det finns en spets i honom som Pierre Bengtsson inte har.
Och den spetsen ser inte jag. Och det är för att jag sett honom för lite förmodligen. Men jag ser inte den spetsen. Ja. Snarare så känner jag en spelare som inte är i matchform, som har gått en kamp mot klockan och som ska in och snurra utan matcher i benen.
Jag ser i alla fall som fullt rimligt att Ludvig Augustinsson, för det ska man komma ihåg, han skadade sig i Werder Bremens sista match. Han skadades inte i januari och har nu liksom återigen kunnat gå på boll, utan det har varit en mindre skada. Det finns spelare i det här landslaget som nog inte behövde en enda sekund i de här två landskamperna för att vara en given spelare för Janne ifall allting är liksom fit for fight. Så att jag tror att det är långt ifrån omöjligt att Ludvig Augustinsson visar upp att han fysiskt håller den här veckan och sen glider rakt in i elvan mot Spanien. Det tror jag.
Absolut, absolut.
Men vad det blir, det känns mindre viktigt. För mig är det lite hugget som stucket, i synnerhet mot Spanien också. Det är liksom, det kanske inte är de sista procenten offensiv spets som kommer avgöra på Ludvig Augustinsson kontra Pierre Bengtsson, utan nej. Så länge vi sätter defensiven, och där tvivlar jag inte på att Pierre Bengtsson kan gå in och göra ett riktigt bra jobb, så att, ja. Nej. Vi är väl ganska synkade, ja, där.
Väldigt lite liksom att göra en bra träningsvecka till för många spelare, utan nu är det bara att fortsätta sätta grupper. Vet du som gör någonting med mig, som gör stor skillnad,
Mackan
i
Danielsson.
Uppladdningen rent peppmässigt, fantastiskt. Men sådär att
med
man
entusiasmen.
Känner att det är en EM. Vad sa du?
Med entusiasmen.
Ja, exakt.
Är det Mackan
som gör
Danielsson?
Någonting med entusiasmen.
Vår Mackan.
Ja, det är vår Macka, självklart. Det gör ju något extremt mycket med
nya fina
med
blanka pälsen.
Blanka pälsen på vår Macka.
Alltså, vet du vad jag känner nu? Vet du vad Capo ni med känner här? Nej. Att det finns en ramsa kring Mackan Danielsson som då ska vara Tälje kebab uppbyggd.
Oj. Nu sa du någonting. Nu fick jag P.
Exakt. Och så istället för
blanka pälsen.
Exakt.
Jo.
Exakt. Istället för starka såsen så är det blanka pälsen.
Goda köttet.
Goda,
då?
Ja, men mål på hörna.
Ja, men jag känner att stolta ska in här.
Stolt. Ja, men stolta svensken då.
Stolta svensken är bra. Det är riktigt bra.
Kör man jojo även fast det handlar om Mackan Danielsson, eller liksom.
Ja, men givetvis gör det.
Eller byter man ut jojo mot Mackan?
Men alltså, nej, du kör jojo.
Blanka
alltså,
pälsen, Mackan.
Nej, nej. Alltså, du kapar ju ramsor på samma sätt som vi kapar alla ramsor. Alltså, du kapar den ju rätt av. Jag är helt övertygad om att mina syrianpolare inte har någonting emot det.
Nej, okay.
Så att det blir ju liksom stolta pälsen, jo.
Mål på hörna.
Mål på hörna, ja, istället för från halva planen. Mål på hörna, ja. Vad har vi mer?
Rakad skalle.
Man får ju se till att inte bli blackface här. Rakad skalle, ja.
Stolta svensken,
ja. Fina pälsen, ja.
Kina degen,
ja. Här kan man ju bli kreativ som helst.
Ja.
Alla ni som åker ner till Sevilla, alla som ska till Sankt Petersburg sen. Ja. Här har ni.
Exakt.
Det är bara att ta med ut på gator och torg.
Här, vi har liksom, nu har vi knådat pastadegen. Den ligger och vilar i gladpacket. Ta med den här pastan ner till Spanien, ner till Ryssland. Och så tar ni vid och så kokar ni ihop liksom maträtten här nu.
Jag kan bara börja med att man börjar bara med våran Mackan, ja. Mål på hörna, ja. Blanka skallen, ja.
Blanka.
Så har ni starten där.
Blanka, nej, blanka pälsen och så rakad skalle.
Ja, vänta.
Blanka skalle. Våran
macka, ja, ja. Blanka pälsen, ja, ja. Rakad skalle, ja, ja. Mål på hörna, ja, ja.
Sen är det inte fel som då en hyllning till Södertälje, till är det här en assyriska rota dramsa eller är det syrianska rota dramsa?
Assyriska väl.
Okej. Okay, ja, jag...
Här vill man inte gå bort sig, Gustav. Nej, här vill man inte gå bort sig.
Eller
det blir kaffe med Durmaz imorgon.
Spelar det någon roll om man går bort sig? För man vet ändå inte riktigt skillnaden. Alltså jag tänker bara som en kanske liksom hyllning till upphovsmännen här och till liksom originalramsan, så kanske man bara ska slänga in ett starka såsen.
Eller alternativt liksom täljekebab som inte lever längre.
Nej.
Så att jag bara, så
släng in täljekebab. Släng in täljekebab.
Men jag slänger in täljekebab någonstans bara. Och då blir det ju våran mackan, ja, ja. Blanka pälsen, ja, ja. Rakad skalle, ja, ja. Mål på hörna, ja, ja. Täljekebab, ja, ja.
Exakt.
Där har du det.
Jajamensan.
Kina-degen, ja, ja.
Kina-degen är så fin. Men ska bara nämnas. Det ska bara nämnas, Kina-degen.
Hörrni, vi är bara några dagar bort från EM-premiär. Det tar en Turkiet så startar allting. Sverige går in. Vilket dag då, Gustav? Är det 14 juni?
14 juni 21.00. Sevilla är staden i Europa som är skådeplatsen för den svenska EM-premiären. Som sagt så drar mästerskapet igång på Simor 19.30 fredag. Det är avspark mellan Turkiet och Italien 21.00. Gugge kliver in på lördag med de finfina matcherna Wales mot Schweiz och då Danmark mot Finland. Men vi hörs innan dess såklart. Toto Balotto har ju bara börjat den här EM-premiärveckan.
Exakt.
Så att, fan, ha fina dagar till dess. Så vad fan, ta hand om varandra och njut av dagarna fram till dess. Regga ditt lag på resultattipset för Guds skull.
Ja, men det ska man göra. Och sen så tycker jag att alla som lyssnar på det här och som kommer sitta och kolla på Gugge har ju såklart också en second screen. Och då är det tipslördag EM Edition som gäller. Vi sänder ju under hela mästerskapet och det blir ju så här maratonkörare precis varje dag. Visst, premiären kanske blir lite annorlunda. Men vi drar igång på fredag och sen så är det liksom 15, 18, 21 matcher genom de två första omgångarna från den 12 till 19. Då är vi med er från 14.00. Genom hela jävla eftermiddagen, kvällen, fram ut på natten. Och vi kommer ha en jäkla massa tävlingar. Man kommer kunna vinna grillar från Kårauta. Man kommer kunna vinna Vitamin Well-dryck. Alla möjliga schyssta grejer. Och en av tävlingarna som vi kommer ha, det handlar om EM-häng. Alltså de som har schysstast EM-häng. Och vi kommer ta oss till er. Vi kommer åka till ert EM-häng. Så börja smycka era uteplatser och hur fan ni nu kommer sitta. Och börja ladda upp inför tipslördag EM Edition. Kommer bli sjukt kul. Så kommer jag precis på mig själv nu, Gustav, när jag pratar här. Att jag kommer aldrig fram till vad det var som var speciellt med den här veckan som gör att man får extra entusiasm inför den här premiären. Det är ju vädret. Alltså det är ju en USA-sommar här ute. Det var ju det som var speciellt 94. Det var ju stekhett i Sverige då.
Ja.
Man kunde ju knappt gå ut. Det var tropisk värme. Och nu upplever vi det igen. Den tropiska värmen. Och det gör någonting med hela min kropp. Varenda cell i kroppen känner jag. Det är EM. Det är vårmackan. Det är starka så. Det är täljekvall. Jo, jo. Rakad skalle. Jo, jo. Mål på hörna. Jo, jo. Blanka pälsen. Jo, jo.
Täljekvall.
Jo, jo. Ciao tutti.
Ciao tutti.
Attackerar i grupp så alla lags ihop. Ett lag utan brister, fotbollsartister med ett enda mål, blir EM-finalister. Visar efter viser på miljoner av finter. Kalla killar som sibirisk vinter. Kan ett undrare skott, alla supermag. Är det inget snack, det är bara framåt attack. Översiktsfint, tunnel och stick. Skarvar spenik och skott med.